Nåja, man märker ju att det episka elementet kan frodas, alltså fullständigt ograverat, även i Skanör och Falsterbo. Nu är jag nordskåning och känner ju inte så mycket till Sydskåne, men när man talar om Falsterbo så kommer jag att tänka på ett annat till synes lika fridfullt och lika stillsamt samhälle nere i södra Skåne som jag endast tyvärr en enda gång i mitt liv har besökt, men som står kvar i mitt minne som något outplånligt på grund av en, som jag hoppas, sann historia som jag fick höra berättas. Jag var på besök hos en god vän som är en framstående borgare i Simrishamn. Och en oerhört idyllisk, skön och ljuvlig och halvt om halvt medelhavsartad vårmorgon bilade han mig norrut längs Skånes för mig då alldeles okända sydostkust, för vi skulle upp och se på Skånes största fornminnesmärken, nämligen den stora kungagraven i Kivik. Och i den vackra majdagen färdades vi långsamt norrut, varvid min värd som körde bilen stannade till vid mera märkvärdiga platser på vägen som vi då vederbörligen betraktade och avnjöt. Då kom vi till ett fiskeläge som jag skam till sägandes på grund av då min okunnighet om Sydskåne aldrig hade, tror jag, nästan hört talas om. Och han körde ner och vi stannade och sa: detta är Baskemölla. Och det var bland det allra vackraste i sitt slag jag någonsin har sett. Naturligtvis hjälpt av att det var en vacker vårmorgon i fruktblomningstiden och solsken och blått och lugnt över havet och idylliskt på alla sätt. Så jag satt stirrande på härligheten där och sa så här då efter en stund: om jag vore född i Baskemölla så tror jag näppeligen att jag någonsin skulle lämna den platsen frivilligt. Nej, sa min vän från Simrishamn. Det är ju allmänt bekant att det gör inte folk i Baskemölla. De lämnar inte orten frivilligt. Baskemöllabon är född i Baskemölla och reser aldrig någonstans i världen utom naturligtvis till Islip. Utom naturligtvis till, sa jag. Till Islip, sa han. Så sa jag: förlåt mig, jag är en främling här nere och jag vet inte så mycket som ni vet. Vad är Islip för någonting? Vad är det för ett ställe? Det är inte alls present för mig. Islip på Long Island, sa han. Islip på Long Island utanför New York. Så sa jag: reser Baskemöllaborna aldrig någon annanstans än till Islip på Long Island utanför New York? Nej, dit reser de i allmänhet för att tjäna pengar och skaffa sig goda inkomster under sina bästa år. Så sa jag: hur kan det vara att de reser till Islip? Det kunde han då inte svara på. Det visste han inte, det gick för långt tillbaka i tiden. Man får tänka sig att någon gång hade den första äventyrande Baskemöllabon, vars livslinje då fortfarande var alldeles problematisk och inte uppdragen på förhand, äventyrat sig ut i världen och hamnat på en då alldeles okänd ort som heter Islip på Long Island. Där hade han trivts och funnit sig, kan jag nu förmoda, väl till mods, samt skrivit kortbrev eller brevkort hem och talat om att här i Islip är gott fiske, trevligt klimat, här trivs man, här mår Baskemöllabon bra. Har ni ingenting särskilt att göra i Baskemölla så kom hit, för här förtjänar man bra genom att sälja fisk till New Yorks miljonärerna som har sina villor här på ön. Varpå tydligen en liten men bestämd ström av Baskemöllabor har börjat att sippra dit efterhand. Men, gjorde jag då den invändningen, det kan ju inte äga rum nu mera efter första världskriget, för nu har man ju invandringskvoter och allt sånt där, så att det släpps ju bara in så många svenskar per år. Ja, 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 men det gäller inte för Baskemöllaborna som reser till Islip, därför att det är Baskemöllabor som är i tullen där, det är Baskemöllabor som är i invandringskontrollen, det är en familjeangelägenhet, det sköter de sinsemellan. Då fick jag alltså denna underbara illustration utav två fullkomligt mikroskopiska samhällen, vardera på sitt motsatta hörn utav norra halvklotet, Baskemölla i Skåne och Islip på Long Island, som emellertid stod i någon sorts släktskapsförhållande med varandra så att mannen från Vaskenölla visste att när det var tid att rymma från värnplikten eller så, så gav han sig iväg till Islip. Och när han vid fyllda 45 år hade tjänat ihop 7 eller till och med 8 000 dollar i kalla pengar, så lämnade han Islip. Men han visste fortfarande var han skulle resa hem. Det var inte något problem för honom. Hans livslinje var klar. Han reste tillbaka till Vaskenölla och köpte en villa där och framlevde sen sin ålderdom i frid och lugn. I det frid och den lugn som alltså, det lugn som man alltså bör leva i ett sånt ställe som Vaskenölla. Det tycker jag är en liten vacker bild. Jag kan inte garantera det sanningsenligt, men min sagesman var en högst trovärdig man och jag hoppas både för Vaskenöllas och Islips skull att historien är sann. Nå, sen fortsatte vi norrut efter att jag hade fått höra denna lilla vackra idyll om symbiosen mellan Vaskenölla och Islip. Fortsatte vi norrut och anlände till kungagraven i Kivik. Det var då när äppleträden och allting blommade där i trakterna. Det var en underbar ort att komma till. Där fick man nu också intrycket utav den absoluta friden. Utav ett samhälle där ingenting, naturligtvis med undantag utav den stora våldsamma tatarmarknaden en gång om året. Men att för övrigt utom Kiviks marknad endast lugnet, stillheten och friden måste härska. Men därom vet jag ingenting. Det var bara ett rent synintryck. Det kan du, pirat, mycket bättre än jag. Du har ju bott där nu, skulle jag tro, rätt länge. Så att du kan väl intyga att det är ett fridens förklarade tillhåll på jorden. Till och med i vår dystra tid. Till och med under världskrig och allt.
Jag får säga det. Att när man lyssnar till en sån enkel historia från det stillsamma Falsterbo, så känner man djupt sin egen nakenhet, så att säga. Och man märker att man i viss mån har fört ett förfelat och missriktat liv genom att inte låta smycka sig i god tid med livskraftiga och färgglada tatueringar. Jag, en enkel man från skogsbygden som aldrig har umgåtts med sjökaptener förrän vid mycket vuxna år, är otatuerad. Och nu tår det förbli så. Men jag ska, av rent fonetiska associationsskäl, ska jag berätta inte om hur jag alltså aldrig blev tatuerad, men om hur jag en gång, första gången i mitt liv, blev fotograferad. Det var för mig en, skulle jag våga påstå, minst lika smärtfylld process som den finaste och mest invecklade japanska eller maori eller falsterbo tatuering kan vara. Jag får förutskicka det att jag alltså växte upp i en ytterst lantlig och, man skulle väl kunna säga, vild avkrok utav Skåne uppe vid Hallandsåsens fot. Och någon fotografikamera förekom säkerligen icke i min familj. I varje fall inte mellan min födelse och till jag var 4 år gammal, så vitt jag vet. Jag hade då aldrig sett instrumentet i fråga. Jag visste inte vad fotografering innebar. Jag visste det bara på ett indirekt sätt. På ett runt bord i ett med antimacassarmöbler smyckat litet gammalt rum som kallades för förmaket stod ett antal fotografier. Kabinettsfotografier kallas det väl för. Det var ut och morfar, mormor och andra vördnadsvärda och hädangångna medlemmar utav den Bengtssonska ätten. De accepterar jag som ett faktum. Det var fotografier, det var människor som hade blivit fotograferade. Varför visste jag inte. Men de hade blivit fotograferade och nu stod de alltså på detta bord i det lilla rummet. Så var jag 4 år gammal. Och hade en syster, min syster, som då var 2. Stackaren, hon var ju ännu liten och förstod ju inte mycket utav världen och dess vägar. Båda vi togs med utav våra föräldrar till Kristianstad där vi hade släktingar. Och en vacker morgon under vår vistelse i Kristianstad ikläddes först jag och sen min syster vackra
i ögonfallande helgdagskläder, trots att det alltså var vardag. Och jag förstod inte riktigt vad som skulle äga rum. Och frågade då min mor i förtroende var vi skulle hän om vi skulle gå på besök hos någon. Nej. Vi skulle gå och bli fotograferade. Det vill säga hon skulle inte bli fotograferad och min far skulle inte bli fotograferad. Men jag och min lilla syster, vi skulle bli fotograferade. Detta meddelande kom för mig oväntat. Jag tyckte det kom brutalt och utan förberedelse. Man borde, jag hade varit ett styggt och otäckt barn och ovålat mina föräldrar massor av bekymmer som de emellertid hade försökt att återgälda mig för. I varje fall så gott de kunde. Men jag tyckte ändå det var för hårt att inte ge en varning först. De kunde sagt så här till mig, tyckte jag. Akta dig, bättra dig, var snäll, var lydig, be din aftonbön, borsta tänderna, annars blir du fotograferad. Men så hade de tydligen då inte ansett sig kunna gå tillväga. Utan ett, två, tre ställde de mig inför ett fait accompli och sa, nu ska du bli fotograferad. Men jag tänkte till en början så här att det är klart att, för det är ju rätt snälla människor, i varje fall så mycket man kan begära utav föräldrar, så det kan ju omöjligt vara deras allvar. Så att jag skrek inte och ställde inte några scener, utan jag bara sa att jag vill inte bli fotograferad och jag tycker det är mycket illa, det är opassande det hela. Men vi kläddes färdiga, vandrade ner på gatan och tågade så iväg in mot stadens centrum. Där som skulle finnas den man som alltså fotograferade folk. Och jag har inget minne av att jag ställde till några scener eller nervösa upplopp under vandringen dit. Jag gnydde och tiggde bara att få slippa. Men bara hytade sig ut och sa att jag skulle hålla tyst och lugna mig. Och lilla syster sa ju ingenting, men jag tyckte, herregud, stackars menlösa barn, hon vet ju inte vad det är frågan om. Och hon går ju med som stackars individ som inte förstår någonting. Men jag som tänkande man i mina bästa år, jag kunde ju dock ändå anses ha rätt att dock framlägga min i varje fall formella protest emot hela förfaringssättet. Men så kom vi in i portgången. Och där hängde på båda sidor, i själva portgången, hängde på båda sidor skyltskåp i vilka alltså fotograferade personer i myckenhet, kanske upp till ett hundratal, satt. Då blev det mig övermäktigt. Naturligtvis det rent visuella intrycket som då bragte min förtvivlan till sin absoluta höjdpunkt där det inte gick att styra emot längre. För jag tänkte mig ju naturligtvis då med stödet av bilderna som jag såg. Dels, man skulle ju tydligen alltså plattas till bara två dimensioner. Respektive kavlas ut på något sätt så att man blir alldeles flat. Men det frapperade mig inte som det mest smärtsamma. Det värsta var tydligen det, att man skulle samtidigt krympas. Så att man skulle, jag kunde inte förstå hur det egentligen proceduren ägde rum. Men man såg ju tydligt för sig att stora fullvuxna människor drevs ner med någon fasansfull metodik som jag inte kände till. Till en storlek utav 3 tum x 4.5. Då kastade jag mig baklänges nere i porten och sparkade och skrek. Jag tänkte att här får man göra vad man kan, för att det är ju tydligt att nu är det en fråga om minuter till det hela är slut. Och jag köpt väl som ett vilddjur och gick an. Och min fader fick mig i nacken och ruskade mig och bad mig veta hud. Och det ansåg jag inte var värt att ta befattning med. Han kunde inte göra mig någonting numera som på något vis kunde jämföras med den fotografering jag skulle genomgå. Så att jag fäste mig inte mycket vid det där. Utan köet och väsnade så länge jag hade andedräkt kvar i mig. Genom vilka metoder jag lugnades vet jag inte. Men faktum är att jag slutligen blev lugn. Och torkades i mitt grimiga ansikte. Och putsades och gjordes i ordning så gott jag kunde. Samt infördes till fotografen. Tillsammans med min syster som bara med Trumpen förvåning hade ursett mina hopp och sparkningar där. Så kom vi in till fotografen. Och jag har rätt nyligen sett det fotografiet som då togs utav mig och min syster. Hon sitter på en stol. Jag är arrangerad bredvid henne. Och ska alltså som storebror hålla den ena armen om hennes hals. Under hon sitter och snurrar tummarna på en stol och sprätlar med sina små korta ben. Och det är ett stirrande uttryck i mina ögon. På fotografiet. Men det förstår jag själv rätt bra. Därför att det hade jag riktade då på denna apparat som var i sin tur var riktad mot mig. Och bakom det hade karen krypet in bakom ett mörkt skynke. Och så att psykologiskt befann jag mig där i den klassiska situationen. Jag var så att säga en man framför kulsprutan. Det var mycket värre än kulsprutan det som väntade mig. Men jag hade då passerat alla förtvivlans stadier. Jag hade inget behov att vara expressionistisk längre på minsta sätt. Jag accepterade det. Nu ska jag bli fotograferad. Hoppas att det går fort. Sen kommer de förbaska mig att ångra vad de har hittat på. Men då är det så dags. Då hör de mig hoptorkad och hopkrympt på divanbordet, på förmaksbordet där hemma. Och det fotografiet betraktar jag med en viss vördnad. Jag tror inte att moderna barn så ofta råkar i ett sånt själsligt predikament som var mitt var den gången. Man skulle ju under det fotografiet mycket väl kunna, om man skulle vara poetisk, mycket väl kunna sätta ett par rader ut och fröding för allin. Gör vad du icke kan, var du man, respektive var du fotograferad. Det var i varje fall den exakta inställningen som jag hade vid det första försöket. Numera vållar det mig något mindre smärta när proceduren upprepas. På tal om fröding kommer jag av någon anledning att tänka på Ödipus och en episod i samband med denna klassiska figur som för ett 20-tal år sedan eller lite mer ägde rum på en föga i ögonomfallande plats för övrigt, nämligen Gästgivargården i Kävlinge. Ett ställe där man stundom vistas eller vistades lite grann mellan två tåg. På den tiden reste en stor svensk skådespelare som väl hette Hedqvist omkring och spelade tragedin om kung Ödipus. Och bland studenterna i Lund ägde en stark välfärd rum till teaterlokalen för att avnjuta denna prestation som ansågs vara konstnärligt och på allt sätt mycket högtstående. Det var emellertid, fanns på den tiden, vilket jag hoppas det inte finns nu, fanns det element i Lunds studentkår som vars intresse för den klassiska dramatiken såsom sådant var ringa, men som även personer av denna kategori gick efterhand ganska träget för att höra Hedqvist, så att somliga till och med reste till Malmö och Landskrona för att en och två gånger till höra på detta drama av en alldeles speciell anledning. Det är nämligen så att i den hemska tragedin, Sofokles tragedi om kung Ödipus, får hjälten efterhand och nästan på en gång en massa tråkiga underrättelser. Först att han är gift med sin egen moder, vilket på det högsta irriterar honom och sätter ner hans humör, så att han är en vemodig och på samma gång lättirriterad man ifrån den stund då han får detta klart för sig. Ytterligare tråkigheter kommer över honom. Stämningen blir, kan man säga, värre och värre. Plötsligt når det hela sin klimax genom att en tjänare kommer ut, om jag minns rätt, från bakgrunden och meddelar att fru att drottningen, alltså Ödipus, på en och samma gång moder och gemål, har tagit detta oväntade meddelande, om möjligt ännu hårdare än Ödipus själv, så att hon har gått in och hängt sig bakom scenen. Detta blir då den droppe som kommer bägaren och rinna över för Ödipus. Han griper omedvetet då ett smycke som han bär i sin mantel, som väl håller manteln samman förmodar jag, och sticker sig med det, irriterad och ledsen som han är, i ögonen. Nu gör detta ont, vilket han inte har tänkt sig på förhand på grund av sitt upphetsade tillstånd. Och denne skådespelare, som var en kraftfull man och med präktiga lungor, gav då till ett utrop som på en och samma gång skulle täcka den här sista ledsamma underrättelsen samt den stora och oväntade smärta som vållades utav hans gest med smycket. Det blev så berömt, detta skrik, Hedqvist respektive Ödipus dödsskrik som det då kallades för, så att helt och hållet illiterata människor bland jurister och så, som aldrig hade hört talas om varken Sofokles eller Ödipus, gick för att gång på gång åhöra detta rop. Nu hände det sig strax efteråt att två medlemmar av respektive Helsingborgs och skulle jag tro Göteborgs nation för jurister var på hemresa efter slutad termin och råkade glömma sitt tåg i Kävlinge samt kom in på restaurangen på gästgivargården därstädes för att som hastigast förfriska sig. Det var marknad den dagen, så det var rätt mycket folk fast det var tidigt på eftermiddagen, och dessa bägge männen slog sig ner vid ett ledigt bord och skulle i största hast förtära då en pyttipanna, men kom mer och mer att fördjupa sig i gemensamma minnen, och efter en stund hade de hunnit förtära en hel del och tänkte inte så mycket på tåget längre. Och bägge två, det visade sig att de var sig hade varit och med stor andakt lyssnat till detta otroliga tjut som Hedqvist Ödipus hade presterat. Tankegången i deras diskussion vet jag inte riktigt hur den var, men där utspann sig ett meningsutbyte vars slut var den att båda två påstod sig var i stånd att i varje fall ganska väl imitera Ödipus skriket. Båda två var säkra på sin egen förmåga och båda två tvivlade på att motparten skulle kunna prestera någonting. De kompromissade på det viset att de beslöt att på en gång båda utstöta skriket. Nu var lokalen rätt full och lantbor som alltså vistades på marknaden där inne och som snällt och stilla satt och samtalade i glad men dock modest stämning. Utan någon som helst sorts förberedelse efter att båda dessa unga män hade skällt i sig var sitt rymligt glas punch, så gav de varandra ett lätt tecken och så brast de ut i sin reproduktion utav Ödipusskriket. Då säger den ene, vars namn jag tyvärr inte kan nämna för han är en ännu levande och verksam man, säger så här, att jag har blivit utkastad under en stormig ungdom från ganska många lokaler i södra och mellersta Sverige. Han brukade sen räkna upp en katalog på de märkligare utkasten han varit med om. Men aldrig, varken förr eller senare, har jag kastats ut på det sättet som från Kävlinge i Skivargård. Ty det kom inte fram någon person och sa, vad menar herrarna? Det kom inte någon fram och sa att så här får man inte göra. Utan allt som fanns i salen, män, kvinnor och barn, reste sig upp och kom som en mur emot oss och vräkte oss handlöst ut för en ytterligt obekväm trappa vid vars fot vi båda hamnade. Det, han drog inte någon konklusion av sin historia, han gav in inte. Men man fick det intrycket att han menade att man skulle inte tanklöst och i unga år allt för mycket låta sig hänföras av den klassiska dramatiken.